Rökning. Hur är det egentligen med rökning? Vi får ju veta att det är väldigt farligt, men varför är det farligt?
Ja, man har ju inom läkevetenskapen identifierat inom cigarettrök kanske en sån där 4000 eller mer substanser som är starkt cancerogena eller övrigt toxiska mot kroppen.
Varför är de cancerogena? Det vill säga leder till cancer?
Ja, för det mesta så brukar det vara det att de orsakar brott på vissa avgörande stycken i arvsmassan. Och nämligen den biten som, ofta den biten som orsakar att cellen själv dör. När detta inte händer så innebär det att cellen fortsätter replikera sig i all oändlighet varpå cancer uppstår. Det är följaktligen rätt så naturligt att en cell ska tillväxa enbart så länge den har utrymme till det.
Så de här giftiga ämnena då från cancerröken, de kommer då ut i kroppen?
Ja, de tas ju upp och sedan antingen de eller de biprodukter som bildas när de bryts ner kommer att transporteras till alla celler i kroppen. Och vissa sådana celler kan vara mer känsliga än andra. Vilket man också kan se på prevalens av till exempel bröstcancer, prostatacancer med mera.
Men trots allt, cancer är ju inte enda problemet med rökning.
Oh, nej. Nikotinet i sig orsakar viss bräcklighet i blodkärlen. De blir mer spröda, inte lika elastiska. Och detta kan inom personer som då har tidigare problem med hjärta eller kretslopp innebära eventuella blödningar när de kommer upp i högre ålder, inklusive stroke och annat.
Men kan man inte försöka förebygga det här med motion?
Det kan man och det bör man faktiskt också göra. Samtidigt så måste man ju vara medveten då också om att om man redan från början har högt blodtryck så är rökning en definitiv riskfaktor.
Varför det?
Ja, om du redan har problemet med att du har ett högt blodtryck, sedan så röker du dessutom. Rökning påverkar kolinerga receptorer i blodkärlen så för det första drar de ihop sig. Och för det andra så blir de då sprödare. Detta innebär att du får ett lite trängre blodomlopp. Du får alltså ännu mer högt blodtryck och dina artärer och vener är inte lika lämpade att ta hand om den här belastningen. Blir du sedan till exempel mycket upprörd så kan du orsaka en blödning. Till exempel personer som blir då högröda i ansiktet, mycket koleriska och sedan trillar ner med hjärnblödning.
Just det här med att det får blodkärlen dra sig samman, det leder ju också till en annan sak man oftast märker hos rökare, nämligen kalla händer och fötter.
Ja, det är ju dålig cirkulation. En rökare har ofta mera risk än andra att råka ut för till exempel vävnadsförlust i extremiteterna. Särskilt om det är kallt ute, riktigt kallt. Det är inte hälsosamt alls att röka om man råkar bo på Antarktis.
Jag kan tänka mig det, förutom då kontrollen på luftföroreningar och liknande.
Ja. Naturligtvis, luften är mycket renare där nere, det måste medges i övrigt.
Ja, men i vilket fall som helst, det finns ju ett annat argument mot rökning man ibland framför, och det är ju det att det åldrar huden. Hur är det med det?
Därom tvistar de lärde, men det har antagligen att göra med att nikotinet och dessutom nikotinets metabolprodukter, alltså det som blir kvar efter att det har sönderdelats, är fettlösliga. Och då lägger sig fördragsvis i underhuden. Och det här kan då tänkas störa vissa andra funktioner som till exempel hudens elasticitet och hudens färg. Nikotin i sig är ju en definitivt väldigt stark gulbrunaktig nyans.
Det är därför man till exempel kan märka mer rynkor på rökare.
Ja, de har ju per definition lite mer problem att förnya huden.
Men det här är så att säga perifera effekter. De beror ju då till stor del på ja, dels nikotins verkningar i kroppen och dessutom olika produkter av rökningen. Men det som verkligen gör att man vill röka, det är väl snarast nikotins effekter i centrala nervsystemet och i hjärnan.
Oh ja. Rökning, när man röker så intar man ju nikotin. Det är ju huvudanledningen att man röker. Nikotin fäster sig på kolinerga receptorer i hjärnan.
Och vad är det för något?
Det är receptorer som accepterar acetylkolin som transmittorsubstans.
Det är alltså ett sätt att skicka signaler inom hjärnan.
Ja, och detta tror jag att du är mer insatt. Har det inte att göra med minnesfunktioner först och främst inom rökarnas?
Nej, inte bara. Det är nämligen så att acetylkolin används till både ditt och datt. Det är ett allmänt meddelande som kroppen använder. Det används ute i musklerna för att signalera att nu ska den dra samman. Och det används som sagt var i blodkärlen för att tala om att de ska dra sig samman. Men i hjärnan har den flera funktioner. Och en av de viktigaste, det är uppmärksamheten. En annan viktig är mycket riktigt minnet. Men det är just uppmärksamhetseffekterna man ofta noterar hos rökare. De känner sig distraherade, nervösa och förvirrade när de inte har fått sitt blås.
Och här har vi då ett av nikotinets åtminstone inom kort tid positiva effekter.
Oh ja. Man har gjort experiment till exempel i flygsimulatorer och sett vad som händer om man ger då nikotin i form utav plåster eller rökning. Och det förbättrar ju då förmågan under vissa faser. Till exempel landningen som kräver att man koncentrerar sig under en längre period.
Men då har vi ju naturligtvis nackdelen. Vad händer sedan? Som ett resultat av den ökade belastningen på kolinerga receptorer så nybildas ju också flera kolinerga receptorer än vad som normalt är vanligt.
Och när man inte har tagit sig ett blås så står de här receptorerna tomma och cellerna känner sig så att säga hungriga efter mer acetylkolin. Och det här resulterar ju då i den här distraktionen, att man känner att man borde nog ta sig ett blås till för att komma upp till sitt normaltillstånd.
Men säg mig, finns det då inga satsningar på att utveckla en ersättning för nikotin som då skulle vara mycket bättre? Eftersom de positiva effekterna kan man ju kanske trots allt utnyttja.
Oh ja, nikotin har ju till exempel också positiva effekter på minnet, delvis förmodligen genom uppmärksamhetspåverkan. Och man har ju funnit att den här ökningen i receptorer, den är ju egentligen ganska bra. Även 3 veckor efter att de har slutat få nikotin visar labbråttor en förbättrad minnesförmåga att klara labyrinter. Så därför har man börjat experimentera med andra ämnen, till exempel ett som kallas för ABT-418.
Det här ABT-418, det har då inga av de negativa effekterna.
Det har en del bieffekter, men det har framförallt mest centrala effekter, det vill säga det påverkar inte resten av kroppen så mycket. Däremot så är det ju intressant att tänka på att det finns ju fortfarande en viss risk för beroende här.
Då är det frågan, tror du att det finns en chans att ABT-418 kommer att ersätta nikotin i övrig form?
Förmodligen inte, eftersom det är så nära kopplat också till kulturella saker. Trots allt, människor röker inte för att de avsiktligt tänker jag vill förbättra min uppmärksamhet och mitt minne. Utan de gör det så att säga för njutning och gammal vanas skull. Här har man ju det väldigt kluriga att nikotin är förmodligen den mest beroendeframkallande drog som vi har i vårt samhälle idag.
Men det finns alltså positiva och negativa sidor hos dem. De negativa sidorna inom cigarettrök orsakas först och främst av tjäran, koloxiden och någon av de 4000 andra substanserna som bildas just vid tobaksförbränning. Samt naturligtvis med pappret som cigaretten är rullad i. Sedan finns ju nikotinplåster och andra sätt att inta nikotin på. Men även de har ju fortfarande några av de oönskvärda bieffekterna som till exempel den förlorade elasticiteten i blodkärlen.
Men kanske man kan lösa även de problemen så att vi i framtiden bara kan njuta av fördelarna med nikotin utan beroende och dålig elasticitet.
Ja, det beror ju kanske helt enkelt på om tobaksbolagen skulle vilja släppa greppet. Men då har vi ju inom medicin så kan man ju satsa på den här nya substansen. Tror du även att vi kommer att få andra ersättningar av övriga skadliga droger, som till exempel alkohol?
Svårt att säga, men just när det gäller ABT-418 så är Alzheimer-forskningen väldigt intresserad. Så jag tror nog att vi kommer få se fler liknande substanser. Man får se tiden an.
Man får väl så.